A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
P1, Sveriges Radio.
Alltså Hamas som organisation, den är terrorstämplade, nämnde vi tidigare. De flesta bedömare menar att deras mål är att etablera en islamistisk stat och utplåna Israel. Kan man inte ha båda de här tankarna i huvudet samtidigt när det pågår ett krig mellan två parter?
Alltså jag som intellektuell, jag fördömer inte, jag förklarar. Och om man tittar på varför Hamas uppkom så måste man titta på det som hände efter Osloavtalet. Där PLO la ner vapnen i utbyte mot att de skulle få en stat. Vilket de inte fick. Och det tomrummet har Hamas fyllt. Det spelar ingen roll vad vi sitter och säger här i Sverige, vad vi tycker eller vad vi inte tycker. Däremot så finns det en historisk lag som säger att där det finns förtryck, där finns det motstånd. Där det finns en ockupation, där det finns kolonialism, där det finns apartheid, där kommer motstånd uppstå.
Så, och med det
kan inte utplånas.
Och med det sättet att resonera är det som skände den 7 oktober, Hamas attack mot israeliska civila, är det att betrakta som motstånd enligt ditt sätt att se det?
Vet du vad, det som jag sa till dig, vi intellektuella, vi fördömer inte, vi förklarar. Och det är det som skiljer oss från propagandister som till exempel Erik här på DNs ledarsida som talar om vad man får och inte får tänka.
Så du tycker
ingenting
i den frågan?
Din roll i offentligheten, Erik, är fångvaktens i tankens fängelse. Så fort en tanke försöker fly så säger du tillbaka in i cellen. Du pekar ut alla som tänker annorlunda.
Då får vi släppa in Erik Helmersson.
Wow, vad är det som händer?
Nämn en gång jag var taskig mot någon.
Det var faktiskt inte du, men det var din tidning som publicerade en helt felaktig artikel.
Ja, det var Sigge. Det var om Thailand.
Där ni misstolkade ett citat. Ja. Eller väldigt medvetet, tror jag.
Vad var det som hände tar från början?
Nej, men det var ju då som jag hade blivit intervjuad av en tidning som heter Ottar. Jag tror det var RFSUs tidning.
Så var det nog.
Om trafficking. Och jag hade sagt då att det här ordet sexarbetare som många prostitutionsliberaler använder,
ja,
det är ju ett ord som inte torskarna själva använder. Alltså de säger ju inte så här, jag ska åka till Thailand och träffa en sexarbetare, utan de säger så här, jag ska åka till Thailand och skaffa billig fitta. Ni skrev då, Ekis Ekman, : thailändskor är billiga fittor.
Ja, det var Sigge
det
som gjorde det.
Det ledde till att jag fick Sveriges män och deras thailändska fruar efter mig, plus thailändska ambassadören.
Åh fan.
Mm. Ja. Och du vet ju själv att det där stämmer ju inte med det jag menade.
Ja, nej, ja, det var till mitt försvar. Det var inte jag som skrev artikeln, utan jag upptäckte det några dagar senare. Och så var hela debatten redan igång.
Men godkänner du inte du texterna innan?
Det är väldigt få texter jag läser i förväg. Folk har ganska stor frihet när de skriver.
Men du har ju erfarenhet som ansvarig utgivare. Nej, inte ansvarig utgivare, men du var ju
jo,
chef.
Jo, nu är det.
Är du nu?
Ja.
Var någonstans?
Parabolpress.
Bara.
Har ni inte läst den?
Nej.
Är ni helt obildade?
Ja,
jag märker det.
Ja.
Nej, men alltså, det är en tidning som jag har grundat i höstas med till exempel Nina Björk, Alexa Lundberg, Francisco Contreras, Jesper Nilsson, Emma Hager och några till. Så att det är en nättidning. Mm, mer åt det intellektuella hållet. Alltså inte nyheter, utan essäer mer så. Långa texter.
Som Kvartal?
Jag vet inte riktigt, faktiskt.
Känner du till Kvartal?
Ja, jag känner det har ju varit till. Jag har varit med i någon podd och sådär, men jag kanske inte läser den jättenoga. Men det här är alltså mer så analyser, de behöver inte vara aktuella. Det är inte kanske vad hände igår, utan det kan ha varit vad hände de senaste 20 åren, typ så.
Och hur funkar det? Blir man så här prenumerant eller är det gratis?
Alltså både och. Du kan vara prenumerant och det är gratis. Så att du får läsa ändå, även om du inte är prenumerant. Och sen så vill du bli det, så kan du betala så mycket du vill, typ.
Men får man lite extra när man betalar, eller?
Nope.
Ingenting?
Okay. Det är donation.
Nej, man är bara trevlig, tror jag, mot tidningen. Man hjälper till liksom att...
Det är The Guardian. Guardian-modellen.
Ja, men lite så. För att problemet är ju idag att det finns så många tidningar. Ingen prenumererar på alla. Och om du vill dela en artikel idag med dina kompisar, så får ju du typ 10 kommentarer. Så här. Det är betalväg, den är låst. Så att det är ju tråkigt. Då kan du inte diskutera den. Så att vi vill ju undvika det där.
Jag måste säga grattis till... Du vann ju mot Arbetet.
Arbetaren,
förlåt. Ja. Så för du får ju chefredaktör där i typ en månad.
Ja, det beror på hur man definierar det, men precis. Men nu har ju inte jag kommit för att prata om det här.
Nej, jag vet.
Men jag vill inte dra hela den historien.
Jag vill bara säga grattis.
Alltså, det där är gammalt nu. Nu är det 2024, nu lämnar vi det där.
Mm. Jaha, men kul att du är här.
Ja, men detsamma. Jag är lite anfådd. Vi har ju liksom gått från tunnelbanan, så jag trodde det skulle vara lite så här... Man tog en kaffe först, men nu bara kastar in en rakt i liksom...
Nej, men ta en kaffe. Det är lugnt.
Ja, jag gör det nu.
Men har du inte ens en dumb phone?
En dumb phone? Ja. Jag har en telefon med... Men jag har inte med mig den nu, det har jag glömt var den är någonstans. Men den har typ 3 nummer. Och det är liksom skola, fritids typ. Och mina barn typ.
Men pratar du med folk då? Är det mail?
Nej, men jag har en hemtelefon, de kan ringa hem.
Aha. Men varför? Jag förstår till exempel med ett smartphone, om man inte vill ha typ vara på internet hela tiden.
Men alltså, jag har ju en smartphone, men den har inget nummer. Det är typ så här, jag kan koppla upp mig om jag liksom kommer på ett café eller hemma eller någonting. Men jag läser ju mycket böcker. Alltså, jag skulle inte göra det om jag hade en smartphone med wifi.
Nej, jag förstår.
Men... För att vad gör du på tunnelbanan? Du sitter och kollar kanske någonting, något klipp. Ja, vad roligt, typ någonting. Men så här, vad lär du dig? Men om du istället inte har wifi och du har en bok, då tänker du så här, vad jobbigt. Ja, men okej, jag läser den.
Men jag tänker en icke-smartphone som Nokia 310.
Vad är fördelen med att bara ha telefon hemma?
Typ nu är jag här, nu fokuserar jag på er. Om jag är ute och fikar med någon, då är det den. Alltså jag går inte och fikar med någon för att vi ska sitta på varsin telefon.
Men det gör inte många med telefon heller.
Det gör de faktiskt.
Inte att alla med telefon inte gör det, men det är många som har smartphone och inte gör det. Så minnen är på ljudlös.
Just det.
Förutom om skolan ringer.
Just det. Alltså jag vet inte, vad jag ser i samhället är ett förfall där jag ser folk som är ute, äter middag med sin familj. Barnet sitter med någon padda som är uppklistrad på bordet för att inte störa när de vuxna sitter på sina telefoner eller sitter och vad de nu har, dricker eller någonting. Alltså jag tycker det är så här, hur kommer det bli med den här generationen?
Vi var i Litauen för ett tag sedan, då satt vi och käkade på ett så här tyskt ställe där folk sitter och babblar, du vet, så här öl och grejer. Och satt en farsa med sin son. Båda satt med varsin iPhone. De kollade på 2 olika fotbollsmatcher. Oh, de sa inte ett jävla ord under hela jävla middagen. Det var äckligt.
Men de kanske har spenderat mycket tid tillsammans ändå.
Det spelar ingen roll.
Jag vill ha en liten break.
Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Nej, men du alltså, sitter inte på en restaurang med varsin telefon.
Nej, men jag tycker också det. Hur ska du lära dig att vara social? Och framförallt, föräldrarna är ju lata, för de tycker att de vill koppla bort barnen. Så det är typ så här, jag vill göra min grej. Ja, men du ska inte störa. Men problemet är när du lär barnen det där, så blir de jobbigare. Så att när de väl inte har telefoner, så då får du bevis för att så här, men det går ju inte att vara med dem. Som nu till exempel, jag var på Kanarieöarna med min dotter. 10 dagar, vi hade inget wifi. Så vi kollade
på klockan.
Hon är 6,5.
Ja.
Inget wifi. Vi kollade inte på klockan. Alltså du vet, vi gick upp när solen gick upp. Vi gick och la när vi var trötta, du vet sådär. Och hon blir inte jobbig. Alltså, vi pratar hela tiden. Vi leker, vi kommer på olika världar. Liksom. Vi sitter på café, jag kanske sitter och skriver någonting. Hon sitter och ritar, men vi pratar ändå. Alltså, det är inte jobbigt. För att hon är inte uppvuxen med det här, liksom, att jag vill ha hela tiden.
Jag håller med. Min är också 6,5. Det var strikt förbud förutom begränsade tider sedan några år sedan.
Det är samma sak idag. Vi har med iPaden. Uh-huh. Who knows, du vet. Om vi sitter fast någonstans, whatever. Om vi ska sova över. Uh-huh. Bussen. Hon rör den knappt. Det enda hon gör när hon väl tar fram den. Hon kollar på rit-tutorials på YouTube och sitter och ritar.
Ja, jag tror att du skulle säga börsen eller något.
Men blir du inte tråkad om du sitter med henne för länge?
Nej, men alltså det är inte som att vi sitter och har ett samtal som du och jag nu liksom, och tittar varandra i ögonen och bara så här, vad tycker du om det här? Men liksom, vi har med oss så här ritgrejer, pennor och sånt. Hon ritar. Sen kanske hon springer runt så här fiket right. och liksom så. Och så jag sitter och skriver. Vi pratar ju också så här samtidigt. Men liksom, så att om du tänker i mänsklighetens historia, hur länge har vi haft så här smartphones? Alltså det är ju typ en millisekund av vår historia. Hur gjorde vi innan? Alltså det är klart att vi har ju klarat oss.
Man gav dem alkohol då?
Barnen?
Ja.
What?
Ja. Alltså, när de blev jobbiga så doppar man strumpan i lite så här whisky. Och så.
Det där är, det är sant. Nej, en person kanske gjorde det en gång. Men alltså...
Minst tre gjorde det.
Nej, men jag vet vissa som har gjort det.
Ja.
De berättade om
sant?
Sin... Ja. Jag ska inte säga vilket land han kommer ifrån.
Finland.
Nej, absolut inte. Man skulle inte kunna tro det. Men då berättade han det och jag trodde inte på honom. Sen frågade hans föräldrar. De bara, ja, ibland. Man... De är svårt att sova, förkyld. Man doppar nappflaskan i lite whisky.
Sorry, jag var ute förut. Jag håller på att kolla efter sashimi. Har ni någon favorit?
Men alltså, behöver inte just hämta sashimi. Men jag frågade bara så här, ska vi sitta i 2 timmar utan lunch? För att vi kommer ju bli jättehungriga.
Vi skulle kunna gå och äta efteråt.
Alltså jag äter ju precis på vissa tider, så att om jag inte får mat så kanske det bara...
Vilken tid måste du få i dig mat?
Egentligen typ 12.30.
12.30, ja, men det är rätt.
Ställ in mat och sov klockan på 12.30.
Det finns ett ställe som heter Chaka Chaka Hornstull. Det är en sån här bowl.
Okej. Okay. Alltså, jag vill bara ha sashimi, inte en massa annat. Jag vill bara ha fisk.
Fisk, all right.
Har du en speciell diet? Eller?
Mm-hmm.
Ja.
Vad är det för diet?
Nej, men det är en diet som jag fick av min PT för några år sedan, som jag har lagt av med, men som jag började med nu igen. Och det är liksom att du äter vissa saker, så att till exempel typ 12.30 du ska äta bara protein, inte något annat.
Och frukost då?
4 ägg. Som du typ gör en omelett av eller någonting.
Är det nästan keto, eller?
Nej, det är bara olika tider. Och sen så du äter typ 5 gånger om dagen.
När fixar du mat?
Jag kan fixa nu. Om kan jag bara ha friheten att beställa vilken mat som helst till er? Alltså jag kan beställa sushi från Lulu Sushi.
Ja, men kör på det.
Ta Lulu Sushi, sashimi till Kajsa, ingenting till mig. Och ta det till 12.30.
Okay.
Sen tar vi matpaus där.
Jag vill inte äta
tillbaka.
Heller. Jag har en macka med mig.
Under tiden Hanif brottas med beställningen där, så jag har ju en fråga till Kajsa. Jag blev ju anklagad för ett år sedan för att ha sabbat Sveriges NATO-ansökan.
Okay.
Hur ska jag, om du missade den detaljen?
Det har jag nog missat, du får berätta.
Oj,
lite kort.
Ta inte det från början.
Jag ska ta det väldigt kortfattad. Mm. Min gode vän Mattias Våg ringde mig. Jag berättade i förväg att nu ska hans kompisar och lite PKK-anhängare eller vad det nu är för några.
Okay.
Det är Rojava-kommittéerna. De skulle ha en demonstration på Norrmalmstorg. Och så sa han, det hade varit kul om någon från höger ut också körde samtidigt. För då blir det liksom en bredare liksom det här. För det var ju då när Kristersson och de kröp för Erdogan. Vilket också retar mig. Så jag ringde runt lite folk, galningar på högerkanten. Någon av er som skulle vilja göra något också den här dagen.
Mm.
Jag kan liksom pröjsa en demonstrationsavgift eller något annat eller sådär, och så hittar ni på något bara. Det är bara så att det blir lite, händer lite. Men ja visst, och de körde på. Och då ringde de ju upp Rasmus Paludan som brände Koranen utanför Turkiets ambassad.
Mm.
Och då fick jag all skit för det, för jag hade betalt demonstrationsavgiften.
Mm.
Och så fick jag skulden för att det kraschade NATO-ansökan. Och nu
är du stolt.
Ja, det vill
eller,
man ju inte ha.
Vill du ha cred eller vad jag ska säga?
Nej, jag tänkte, hur tycker du jag ska göra för att återupprätta förtroendet för alla som vill gå med i NATO?
Vill du det?
Nej, jag skojar med dig. Nej,
du är inte emot NATO, va?
Vad sa du?
Du är inte emot NATO.
Jag har varit kritisk mot NATO tidigare. Nu är jag lite mer... jag tror NATO håller på att falla isär. Jag tror inte det.
Och då ska
det...
vi lika gärna gå med, eller?
Vad sa du?
Då kan vi lika gärna gå med.
Ja, om vi ens kommer med. Jag tror Turkiet kommer ju hålla på och tramsa om detta. De kommer säkert fortsätta ett år till. Ungern med. Jag tror att förr eller senare kommer nog folk inse att i första hand så bygger man ett eget totalförsvar. Det finns en lite falskhet i att lita på att alltid USA ska komma och hjälpa en eller något annat land. Du, så här. Att du har en brandvarnare hemma, det kan inte du ersätta med ett avtal med försäkring. För brinner det så brinner det. Och hinner du inte ut i tid så hjälper det inte att du har en fin försäkring. Du dör ändå. Det är lite, det blir en falsk trygghet lätt att man litar på andra länder om du inte gör din egen hemläxa först. Och det är mycket bättre i en position om du har ett starkt försvar själv. Då kan du själv bestämma sen din linje geopolitiskt om du vill gå med i NATO eller om du vill ha andra liksom, samarbeten med omvärlden.
Vad tänker Kajsa? Ska vi ha ett eget starkt försvar eller gå med i NATO?
Alltså, min ingång i NATO är ju inte riktigt den. Det är inte som att min ingång är hur ska vi försvara Sverige. Jag ser inte det som det stora problemet. Alltså, vi har inte något säkerhetshot mot oss överhuvudtaget. Och vi har inte haft någon militär allians på 200 år. Funkat jättebra. Och det är inte för att folk har varit livrädda för att vår armé är så jättefarlig. Det är för att man inte varit intresserad. Vi har inget av intresse här just nu.
Men det finns ett hot mot Europa dock.
Va?
Jag tänkte att typ Ukraina.
Förklara.
Ryssland, Ukraina, Moldova, Baltic
Ryssland,
States.
Ryssland, Ukraina och Moldova ska attackera Europa, eller hur menar du?
Du förstod vad jag menade.
Nej, inte riktigt faktiskt. Alltså, hur menar du?
Vad trodde du att jag menade?
Att om Ryssland expanderar till Ukraina och sen tar de Moldova.
Varför
och så
skulle
kommer
de göra det? Varför skulle de komma hit?
Jo,
inte
men det är
Sverige.
Exakt.
Nej, men Estland, Litauen,
Polen.
Alltså, jag har nog en annan analys av det där kriget.
Vill
jag
du berätta?
Tror inte. Ja, vi kan prata lite om det mer, men kanske lite brief. Men jag tror inte att Rysslands primära mål var att expandera som en Napoleon, liksom, att lägga under sig Europa, utan jag tror att primärt handlade ju om att stoppa NATOs expansion österut. De vill inte ha NATO på sin dörr, liksom. Står där och knackar på. Och jag tror att det var en slags markering att nu hit men inte längre. Så jag tror att när det gäller just Sverige och det här så är inte det relevant överhuvudtaget. Men, sen tycker jag absolut att det ska finnas ett NATO, men jag tycker i så fall att det ska vara Latinamerika ska ha ett eget NATO, Afrika ska ha ett eget NATO, Mellanöstern ska ha ett eget NATO. Därför att tittar man på vem som har orsakat de flesta krigen och de flesta döda nu i modern tid så är det ju Europa och USA, det är de forna kolonialmakterna. Så att det som behövs är att resten av världen försvarar sig mot dem.
Med den logiken, om Finland som en fristående nationalstat väljer att gå med i NATO, enligt din logik kan inte Ryssland då säga nu kommer NATO för nära in på, så då ska vi gå in och ta Finland också? Om det är det som är deras
strävan. Jag har inte sett några sådana signaler från dem.
Nej, men om det är det som är deras modus. Att om NATO kommer för nära vår dörr, då behöver vi agera. Så om Finland väljer som fristående nationalstat att gå med i NATO.
Men jag tror inte de har tid att starta ett nytt krig just nu.
Nej, men på
sikt. Ukraina-kriget.
Man förbereder sig ju.
Ja, alltså, jag tror att de tycker det var olyckligt att Finland gick med. Jag tycker också att det var olyckligt att Finland gick med. Men jag tror inte de har något intresse just att ta över Finland som det ser ut nu. Jag har inte hört alls några sådana tecken.
Skulle du bli ledsen om ryssarna tog över Finland?
Alltså, om jag blir ledsen, det spelar väl ingen roll vad jag tycker.
Skulle du bli ledsen om Israel tog över Palestina? Det skulle du nog bli.
Men hur menar du? Det är ju precis det de har gjort.
Ja, men det är samma sak. Hade du inte känt någonting om ryssarna hade tagit Finland?
Nej, men alltså det är inte så här. Jag liksom agerar inte utifrån känsla.
Nej,
så jag gör min analys att jag tänker, åh, vad blir jag ledsen av?
Okej, nej.
Eller jag vet inte, det kanske finns någon som gör det, men då är man ju oprofessionell. Alltså det du måste göra är ju en analys av världsläget och se vad leder saker till. Vad får det för konsekvenser? Och sen är det klart att du har någon slags moral. Det är klart att du blir beklämd när massa människor dödas, särskilt barn som det sker nu i Gaza. Så att du måste ju någonstans ha känslor. Men du kan ju inte bara agera utifrån känslor.
Nej, men det är väl vettigt. Ja.
Man ska aldrig agera från känslor.
Tycker du?
Mm.
Inte alls då, eller?
Aldrig.
Men tror du inte ändå att känslor kan vara ett viktigt instrument att använda i sin analys någonstans? Annars kan det ju bli helt cynisk. Då kan det ju vara så här, atombomben, skiter väl jag i om det dog liksom 100 000 personer. Det är inte, det är bara liksom folk, det är inte viktigt.
Nej, jag tror att, eller jag tycker att man ska tänka på det man vill uppnå.
Mm.
Och vad behövs att göra för att uppnå det. Bara det.
Så är vad man brukar säga så att utifrån det perspektivet, om det är så att alla medel är helga medel. Eller hur man
alla,
det?
Alla, ändamålen helga medel.
Ändamålen helga medel.
Nej, till exempel, om vi tittar på Israel-Palestina-konflikten, så det är väldigt uppenbart att Hamas kan inte existera för att
fred. Det är din åsikt?
Ja, för att fred, eller det är mångas åsikt. Det är ingen
bra,
som...
för det är där vi ska börja diskussionen. Då har vi en lång diskussion framför oss.
Ja, vi börjar.
Okej, rond ett. Då kör vi.
Spänner fast säkerhetsbältet.
Men innan vi börjar, tar du avstånd från Hamas?
Absolut inte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Okay.
Tar avstånd från vad de gjorde i oktober.
Alltså, jag tror man ska fråga sig så här, vad ledde fram till det, varför händer det och så. Det är klart att jag tycker det är fruktansvärt när civila dör. Det är ingen som vill att civila dör. Liksom. Men sen
det är
tror jag,
inte bara civila dör. Det är civila blir torterade, slängda i ugnar, våldtagna och
du, det där kan vi ha en fact-check på det här med ugnarna faktiskt.
Låt oss.
Men för att gå tillbaka till början av historien så är det ju så att Israel ockuperar ju ett land som inte är deras. Vi kan ju börja där. Om man inte fattar det 1948, om man inte förstår det, så kan man ju inte förstå vad som hände överhuvudtaget.
Historien, den börjar inte 1948 dock.
När börjar historien då, du som vet?
Men med Israel.
När du gjorde ett påstående, du kan ju förklara hur du menar.
Ja, ja. Men varför bara börja med 1948? Vi kan börja i vad? Innan Christ även.
Historien är narratologiskt. Vi sätter själva start- och sluttiden beroende på det narrativ vi vill driva fram.
Det judiska så är det.
Det är
de uppstod
det
i Israel. Nej, men är det inte början?
Människan, Homo sapiens uppstod i Afrika, neandertalarna uppstod i Europa. Kan prata om det också, men poängen är ju att England särskilt och de andra världsmakterna gav ju bort ett land till judarna som bodde i Europa och USA och resten av världen. Ett land där det bodde redan människor som hade sina hus. Som inte hade gjort någonting ont förutom att bara bo där de alltid har bott. Och sen så har vi liksom redan en grundproblematik. Därför att där har du ju samma konflikt som du har med bosättare och kolonialism över hela världen. När vita människor kommer till Sydafrika och bestämmer att vi heter afrikaner. Vi bor här. Det här är vårt land. Och sen så börjar man tränga ut de som redan bor där. Man fördriver människor. Sen när man har fördrivit människor i det som kallas Nakba då, katastrofen 48, så tar man och konfiskerar deras hus och det här händer fortfarande. Man fördriver människor och sen säger man den som har det här huset den kommer inte att claima huset. Så då har man en policy där man tar över huset. Det är ju därför palestinierna går alltid i demonstrationer med nycklar. De visar upp sina nycklar därför att det här är riktiga nycklar. Det är inte kopior, det är riktiga nycklar till de hus som de hade som de vill komma tillbaka till. Och jag tror liksom, om man inte fattar det där och förstår att det här är en ockupation som i alla fall från 67 också har fördömts av FN många, många gånger. Olaglig ockupation, olaglig blockad av Gaza, olaglig apartheidregim. Massa sådana övergrepp på mänskliga rättigheter som bottnar i att man har tagit ett land från människor som man har fördrivit. Och fattar man inte det, då kan man liksom inte förstå vad är Hamas för någonting? Vad var PLO? Vad skedde där skiftet PLO-Hamas? Vad beror det på?
Vad är Hamas för någonting?
Alltså Hamas är ju egentligen en organisation som startades 87 av en man som hette Sheikh Ahmad Yassin. Startade i hans hem då i Gaza. I början så var det en organisation som faktiskt stöttades av Israel. Det stämmer inte att så många säger att Israel startade Hamas. Men Israel tyckte det här var skitbra för att Israels största fiende då var Yasser Arafat, PLO. Sekulärt motstånd. De tyckte det var jättebra om det kom islamister för de trodde de här personerna kommer bara sitta och be.
Så Hamas är islamister?
Alltså deras första mål då, sen har det ju förändrats liksom under tiden från ett fokus på liksom just religionen till ett fokus på nationell befrielsekamp. Men i början när de startades så var det religionen som var det viktigaste. Han hade i sin teologi en tanke om att vi kommer inte kunna befria vårt land förrän vi själva lever rätt. Så vi måste först bli rättfärdiga, först leva i enlighet med religionen. Sen kan vi fokusera på kampen. Och det här tyckte Israel fantastiskt. Nu kan vi splittra folk. Nu kan vi få folk att gå in på det här religionen, börja be hela tiden istället för att ägna sig åt och göra våldsamt motstånd mot oss, som PLO gjorde då. Så att de på något sätt underlättade för Hamas att växa. Men sen sker det ju någonting som är liksom, på något sätt själva verklighetens logik. Alltså själva dialektiken i det som är verkligheten på marken. Därför att är du palestinier, oavsett om du bor i Gaza eller du bor på Västbanken eller du bor inne i Israel, så är ditt liv så präglat av ockupationen att du kan inte leva en dag utan att bli hindrad på något sätt i ditt dagliga liv av den israeliska ockupationen. Du kan inte leva ett opolitiskt liv. Du kan inte liksom leva ett liv som vi gör här och bara gå runt här, la la la, utan det är alltid någonting som händer som gör att du får problem. Så att den här organisationen utvecklades då gradvis från att vara liksom en religiös typ av organisation till att börja fokusera mer och mer på just motstånd mot ockupationen. Sen gör ju PLO det här avtalet med Israel, Oslo. De fick fredspriset båda två.
Osloavtalet.
Precis, början på 90-talet, som gick då ut på att PLO skulle lägga ner den väpnade kampen mot att man skulle få en stat. Mot att bosättarna skulle dras tillbaka. Det här var det många som var hoppfulla inför. De tänkte, äntligen, vad skönt. Sen blev det inte så. De fick inget land. Israel fortsatte att öka bosättningarna.
Var det inte så att de skulle få Gaza?
Nej, det här kom senare. Aha, okay. Det här kom senare i mitten på 2000-talet. Det berodde på helt andra...
Att de lämnade över området Gaza till för att palestinierna själva skulle styra över det och ha demokratiska val och så.
Vi kan komma till det sen, men ja. Det var i alla fall en annan grej. Det var inte med Oslo, utan Oslo gick framförallt ut på att man skulle ha en tvåstatslösning. Mm. Och palestinierna gjorde ju en historisk, liksom, vad ska man säga, väldigt en kapitulation, menar ju vissa, för att de gav ju bort stora delar av det som var deras ursprungliga krav. Liksom. Varken 48 eller 67 års gränser fick de ju, utan 22% av landet skulle de få bara. Men i alla fall så skulle de få ett land de skulle kontrollera själva. Så har det ju inte varit, utan Israel har ju fortfarande alltså militärt och politiskt kontrollen över hela det som har varit Palestina.
Men de hade inte kommit överens ändå, då i Oslo.
Jo, de kom överens. De skrev ju på avtalet. Eller hur menar du?
De till exempel när det gäller Jerusalem, de var inte överens om vad skulle hända med Jerusalem.
Just det, men i alla fall det blev ett avtal och sen så infriades inte då det som Israel skulle ha gjort i det här avtalet, så gjorde de inte det. Men PLO hade ju lagt ner vapnen. Så vad som hände var att de skulle få en egen palestinsk polis till exempel. Men den polisen skulle ju samarbeta med den israeliska säkerhetstjänsten. Så vad händer med den här rörelsen som har varit en befrielserörelse? Händer att de börjar liksom bli mer och mer Israels förlängda arm. Om Israel säger så här, den här personen vill vi inte ha, kan ni arrestera den? Ja, men då gör de det, liksom, palestinska myndigheten. Då börjar de göra det. Så de börjar samarbeta. Så att, vad händer då? Det växer ju ett behov av så här, vem fan ska vara våra... Vem ska göra motstånd nu då? Okej, och då får ni komma ihåg att det här är början av 90-talet. Vad har hänt då i hela världen? Alla vet att muren har fallit. Socialismen världen över var inte den stora lockande kraft som den hade varit, eller hur? Så här, den var liksom moraliskt ganska bankrutt. Så vad växer istället då? Hela världen växer religionerna istället. Som ja, något annat, liksom. Kristendomen växer i Polen, liksom, islam växer i Mellanöstern. Sådär. Och då är det på något sätt naturligt att Hamas börjar ta den där rollen som PLO hade haft, som väpnat motstånd. Så att jag tror, det är därför, vi kan prata mycket mer om det här sen, massa intressant att säga, men jag tror liksom att poängen är, den som tror att så här, problemet är Hamas, bara vi tar bort dem så är det lugnt, då förstår man inte att så här, det här fyller en roll som kommer naturligt av verkligheten, för att är du förtryckt så kommer du göra motstånd. Det spelar ingen roll vad du kallar dig, vilken ideologi du har, hur du kämpar, du kommer göra motstånd på något sätt. Så är det inte PLO som kan göra det, då kommer Hamas. Är det inte Hamas kommer någon annan komma. Så det kommer alltid vara någon som står för motståndet. Och alla organisationer som kommer spela en roll i Palestina kommer behöva ha prio nummer ett, motståndet. Inte religionen eller något annat. Och det kan man se på Hamas utveckling. De har skrivit om sitt manifest till exempel. Alltså, mer och mer så har folk kommit in där som är allt mer fokuserade på så här befrielse från ockupation, mer än att vi ska sitta och be och bli rättfärdiga.
Men det var innan dock Hamas hade i sin charter.
Mm.
Det var 1988, eller hur?
87 startade de och sen skrev de en charter. Vet du vem som skrev den?
Nej.
Nej. Det var en gammal gubbe och alla skämdes ihjäl över den där chartern. Och sen har hela omvärlden börjat göra en stor grej av det där. Och sagt så här, kolla vilken antisemitiskt manifest ni har. Och det är ju sant, där står det ju i det manifestet så här, Sions vice protokoll, bla bla, frimurarna, judarna. Alltså det är ju antisemitiskt det där. Men vad folk inte vet, om du läser böcker om Hamas, så säger liksom alla på marken så här, intervjuade inom Hamas, vi vill inte ha det där, men tog vi tillbaka det så skulle det ses som en kapitulation. Så vad vi gjorde var att vi ignorerade det där manifestet, vi använde det inte i praktiken. Och sen har de skrivit ett nytt 1917, så kollar du på det står det där. Vi har inget problem med judarna. Vi har problem med den sionistiska ockupationen. Och någonting som jag tycker uppmärksammas väldigt lite när det gäller Hamas är så här. De har ju bestämt att de aldrig gör attentat utanför det som de menar då historiska Palestina. Så att du har sett, till exempel PLO har ju gjort attentat i Europa. Det har PFLP också gjort. Hamas har aldrig gjort det. De åker inte runt världen och gör någon slags global jihad. De har inte någon sån tanke.
Men du tycker inte att Hamas är antisemiter?
Alltså, det finns säkert någon där som är det. Men jag tycker så här, om man tittar liksom på hur de har utvecklats, så har de utvecklats snarare bort ifrån den ideologin än mot den ideologin.
Om man skulle Hamas rent politiskt på en höger-vänster-skala, går det att placera dem på en sån skala någonstans?
Nej, jag tror det är svårt.
Okej.
Okay. Jag tror det är svårt.
Du nämnde innan att Hamas från början var ganska religiöst orienterat.
Mm. Mm.
Och du sa också att när socialismen föll, då blev det religion, fick en starkare fäste runt om i världen. Skulle du hellre föredra att folk var mer socialister än religiösa?
Alltså jag är ju socialist, men det är inte som att jag sitter och bara, vad ska alla tycka i världen? Alltså förstår du, återigen liksom...
Men vilken ideologi tycker du är bäst? Tycker du att, vill du ha, alltså, om du nu fick ha någon vision om framtiden för världen, vad tror du hade varit bäst? Liksom, är det att socialismen kommer tillbaka, som att den är mer ersätter religionen kanske? Eller?
Jag tror det är svårt att föreställa sig en, alltså jag är socialist, ateist eller agnostiker kanske jag snarare, för jag vet faktiskt inte alls hur det står till där uppe.
Nej.
Jag är beredd att bli överraskad när som helst, men kanske händer något mirakel en vacker dag, så plötsligt så ser man ljuset, vem vet.
Men är du neutral till religion som koncept?
Alltså jag är liksom realist på det planet. Jag tror inte att det går att föreställa sig en värld där liksom det inte finns religion. Hur mycket förtryck skulle inte det innebära om du skulle ta bort alla religioner? Det går ju inte. Det är ju någonting som existerar. Sen tycker jag inte att ett idealt samhälle för mig personligen styrs inte av en religion. Däremot finns det religionsfrihet, du får utöva din religion, men inte så att religionen styr liksom hela samhället, utan samhället ska ju vara neutralt på det sättet, tycker jag själv. Sen så kan jag ju se liksom att det som händer i Palestina, det finns liksom en sak, och det är ockupationen. Allt annat kommer på plats, inte ens två, utan plats liksom 100. Så att alla andra är liksom problem som en människa kan ha i sitt liv, liksom, du är gay men du får inte visa det, liksom. Du är kvinna och känner dig förtryckt, du är arbetare och du får dåligt betalt, alltså, allt det där, jag skulle inte säga glöm det, men liksom prio nummer ett där är ju ockupationen, för det är ju liksom det som gör, särskilt nu är det ju så här, det handlar ju om att leva och dö.
Men det är en sak jag inte förstår, för jag tänker, du nämner Hamas, hur deras charter såg ut från början, men sen att de har reviderat det. Men om vi tittar på det realistiskt, eller vad jag tycker är realistiskt. Du har en grupp som börjar, eller som startas med grov antisemitism som en del av deras drivkraft. Det tror jag inte man kan förneka. I ett område i världen och en kultur i världen där antisemitismen frodas väldigt starkt. Det märker du idag också. Personer du hänger med som kommer från världen har i alla fall en stor andel av dem en viss skepsis till judar och judendom överlag. Men sen att du har en organisation som jobbar med vad de kallar för frihetskamp och haft en charter som bygger på antisemitism och utrotning av judar. Och så har de skrivit om den här chartern.
Mm.
Och när du berättar det så låter det som att de har skrivit om det, så de har inget intresse av att förinta judar och förinta Israel som stat. Så det där behöver inte...
Fast nu är det två olika saker. Förinta judar och Israel som stat, det är inte samma sak.
Nej, okej. Men om vi bara håller oss till förinta judar, eller att judar är ett problem.
Alltså...
Är inte det en
för det
del
första,
av
när du använder ordet
längre?
Förinta, så är det ju ett historiskt laddat ord. Det måste du ju känna till.
Absolut.
Alltså, du pratar ju om nazistiska förintelsen, ja, i industriell skala. Så att jag tror att det där ordet, liksom, när du talar i en palestinsk kontext, så är det ju liksom ofta medvetet använder folk det ordet för att man ska dra paralleller till vår skuld i Europa, det som Europa gjorde. Alltså, jag skulle säga, jag har ändå varit med i Palestinarörelsen sedan början av 2000-talet. Jag skulle säga att det finns ingen rörelse som har så lite antisemitism. Alltså, så fort det har dykt upp någon jeppe, och det är ju alltid någon som kommer och ska liksom komma in i rörelsen som har såna idéer. Jag vet inte om du kommer ihåg den här poeten Mohammed Omar som har bytt ideologi 500 gånger. Mm. Han fick ju något ryck där, jag vet inte om det var 2008 eller liknande, där han plötsligt gick från att var någon slags poet till att plötsligt skulle han vara islamist, tyckte han. Och han kom in och hade antisemitiska idéer, så han blev bortmotad från demonstrationerna. Rörelsen sa så här, vi vill inte ha dig där.
Men Hamas då?
Alltså i Sverige pratar jag om.
Ja.
Han var ju från Sverige. Vi pratar om Plattan, vi pratar inte om Hamas.
Ja, men...
Fortsätt. Jag ska bara komma till saken. Så att liksom, man har arbetat medvetet med det där. Och jag skulle säga att det är genuint ohederligt att anklaga palestinier som kämpar för sitt land och sin befrielse för antisemitism. När alla fattar att om de har tagit ditt land, de har tagit ditt hus, de har satt in dig i ett reservat som om du var en indian eller något. De har förbjudit dig till exempel att träffa kanske din familj för att din familj bor på Västbanken och du bor i Gaza. De förbjuder dig att resa. De förbjuder dig att importera, exportera dina produkter som du producerar. Nu när man utsätts för ett folkmord, och jag måste bara säga parentes om det här med folkmord. Vi har alltid inom Palestinarörelsen sagt, och försiktigt med det här ordet folkmord. Man ska inte bara använda det som vad som helst. Nu använder vi det för att nu är det det.
Okay. Nej, det är inte det. Det är inte folkmord. Ja,
men det tycker du. Men okej, låt mig komma till saken. Mm. Poängen är, vi kan prata om det också. Skriv upp det i din hjärna så ska vi komma tillbaka till ordet folkmord. Poängen är så här. Du kan ha en person som har jobbat, till exempel han har åkt till Kuwait eller Saudiarabien, jobbat i 22 år, får inte se sin familj för att bygga ett hus. Han har äntligen byggt färdigt sitt hus. Nu kommer Israel och bombar huset. Alltså, vi pratar om så här. Så många brott mot mänskligheten, så många brott mot värdigheten, så många brott. Vi pratar om ett folk som så här, vägrar vara indianerna, vägrar vara de som går ut genom historiens bakdörr och säger ciao, vi blir utrotade, det är lugnt. Nej, det här folket säger så, vet du vad? Fuck off, vi kommer kämpa emot. Det här handlar inte om att det är judar. Vem som helst hade blivit förbannad på någon som har gjort allt det här mot den. Om svenskarna hade åkt dit och tagit deras hus och gjort allt det här, de hade hatat oss. Om holländarna hade gjort det, de hade hatat dem. Och trots allt det här, så ska jag säga att man är extremt medveten, och nu pratar jag om Palestina, inte andra områden i världen, just där, och i rörelsen, extremt medveten om att skilja på judar och sionister. Jag har pratat med människor i Gaza, till och med människor som är inne i Hamas.
Men det är jättemånga termer. Vi måste bena igenom dem, tror jag. För att först, Hamas, finns det antisemitism där eller inte? Är det bara en förtäckt politiskt drag att man har ändrat sin charter? Det är det ena.
Man har ju inte ändrat chartern. Chartern är väl som den är.
Nej, 2017 har man skrivit om den.
Så det är ena. Det andra är folkmord. För att debatten är ju vad den är, för att det finns en premiss om folkmord och utrotning. Mm. Så jag tror det är viktigt att vi definierar de här sakerna och vad vi menar när vi säger dem. Så om vi börjar med Hamas och sen går till folkmordsbegreppet. De har ändrat sin charter, korrekt. Men och du säger att det man jobbar väldigt hårt i Palestinarörelsen, säger du, med att vara emot antisemitism. Yeah. Men jag skulle säga att internet håller inte med. Alltså det,
ja, men då så, vad ska vi ha
nej,
av
men vänta,
till?
Nej, men vänta.
Vi har ju internet.
Jag menar inte att jag har läst det i någon blogg. Jag menar att om du tittar på vad folk säger, vad de lägger upp för videos.
Men vilka folk?
Människor från den delen av världen som bor där eller bor i andra delar, och som också är en del av vad de kallar för Palestinarörelsen och Frihetsrörelsen för Palestina. Om du lyssnar på långa podcast som är islaminriktade, där det kommer dit Palestina-aktivister, det finns en genomsyrande antisemitism. Om man har växt upp och hängt med människor som har arabiskt ursprung, så finns det mer ofta än sällan, tyvärr, enligt min erfarenhet, det behöver inte vara så universellt, antisemitismen är genomsyrande bland stora delar av befolkningen i Mellanöstern. Så att avskriva det från Palestinarörelsen, jag kan inte köpa det på rak arm.
Men grejen är så här, nu kommer du ju med någonting som är lite kanske inte så konkret, för du säger så här, ja, men det är någon podd där och det är liksom internet och folk och så här. Alltså, du får ju i så fall sammanställa liksom vilka organisationer pratar de om. Pratar de om de som organiserar demonstrationerna till exempel varje helg här i Stockholm? Vad har de för paroller? Vad är det för tal man håller där? Gå dit och kolla, lyssna på talen. Hör du något antisemitiskt där? I don't think so. Har varit där hela tiden, aldrig hört det. Du har däremot... Alltså, och det här vet
tycker du inte From the River to the Sea till exempel är antisemitisk?
Frihet. Är frihet antisemitisk? Nej. Palestine will be free.
Free from the... vad?
From Judea,
alltså, from occupation, from apartheid, from siege, from blockade, from oppression. Inte från judar, dö.
Så, okay. så du tror inte att det betyder att judarna ska bort från landet?
Jag vet att det inte betyder det.
Du vet
alla som har en hjärna. Alltså, ursäkta mig, men nej, alltså, de det här är vulgära argument. Judar har alltid bott i Palestina. Jag har pratat med människor där som säger så här, vi har inga problem med de judarna som alltid bodde här. Det här var våra grannar. Vi har problem med ockupationen. Alltså, tittar du till exempel Bibeln som du talade om innan, går du tillbaka, det finns massa folk där i Bibeln liksom som säkert inte finns nu, men det är liksom...
Det är inte Bibel bara, det är
historia. Men då är det väl delvis judarnas land om de alltid har bott där.
Ja, men då är ju Afrika vårt land också. Alltså, folk flyttar ju runt och så vidare, såklart. Så att, jag menar, det är ju mänsklighetens historia. Men det är klart att man tror ju, eller historikerna tror att ja, judar kommer väl någonstans från de områdena.
Men tycker du att judarna hör hemma i Israel eller inte?
Jag tycker judar hör hemma i hela världen som alla människor gör. Jag tror inte på etniska stater. Jag tycker judar är hemma i Sverige.
Så Palestina behöver inte en stat heller?
Palestina behöver en stat naturligtvis för sitt folk. Men sen så...
Du sa att du inte tror på etniska stater.
Etniska stater.
Ja.
Men alltså, det som är målet för de flesta i Palestinarörelsen. Mm. Om du lyssnar på dem. Gå på demonstrationerna också och hör vad folk säger. Tvåstatslösningen tror de flesta idag är ganska död. Tvåstatslösningen, just det, exakt, äntligen vi håller med om någonting.
Mm.
Tvåstatslösningen är någonting som lever vidare i huvudet på utländska diplomater framför allt.
Ja.
Men det finns inte.
Mm.
Problemet med tvåstatslösningen är dels att det är byggt fortfarande på idén om etnisk renhet, vilket är Israels grundprincip, att här har vi en judisk stat.
De har 20% araber.
Det som vi, ja, men vi kan komma till det också, och den apartheid de lever under, men poängen är så här.
De lever inte apartheid, det finns, okay, vi kommer till det, arabiska... Så, ja. Domare i högsta domstolen i Israel. Det är jättekonstigt.
Ja, men de är husplatta. Förlåt.
Thank you. Alltså så här, du kan... Vänta, nu, vi kommer tillbaka där. Så, mental notes, två saker. Folkmord, apartheid. Okay.
Och Hamas.
Och
Hamas. Ja. Och husblattar. Mm. Till poängen var i alla fall så här. Det vi vill ha nu, de flesta i Palestinarörelsen, är en stat som är demokratisk för alla etniciteter som bor i området. Ingen ska kastas ut. Däremot ska palestinierna i hela världen få komma tillbaka. Vad det innebär är en person, en röst. Hela det som är Palestina, Israel. Sen vad man kallar det spelar ingen roll. Du kan kalla det vad som helst. Du kan hitta på ett nytt namn. Poängen är så här, alla som bor där, judarna, palestinierna och kristna och alla andra människor som bor där. Precis som det funkar här i Sverige. Oavsett vilken religion du har så har du en röst. Är man emot det måste man ju vara rasist på något sätt.
Jag vill ställa en fråga till dig.
Alltså, det är orealistiskt dock.
Varför fast, är det orealistiskt? Det funkar ju här, det funkar i USA, det funkar i alla andra länder. Men vänta, där funkar det inte, eller?
Dude, vänta. Ställ en fråga.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
From the river to the sea, Palestine will be free. Okej, okay, du menar att man menar inte att judarna ska bort. Mm. Utan att alla ska tillbaka till liksom det landet, Palestina, och bo sida vid sida. Och du sa innan att på demonstrationen så går palestinier med de här nycklarna som är till deras hus.
Mm.
Så då har de ju hus i Israel som de vill ha tillbaka. Och alltså flytta in igen, för det var ju deras... Så betyder inte det att judarna som bor där måste... lämnar de husen och de måste flytta in igen. Inte
ja, de får väl bygga
judarna?
Sitt eget hus. Du kan ju inte ta någon annans.
Okej, okay, så de
har judarna... Det är klart att om du har stulit någons
hus... Jag förstår,
hus,
men de
så,
judarna
så
som har bott
orätt.
Där i generationer...
Så de... många generationer är det ju inte. Vi snackar ju ändå 48.
Men om judarna kallar det socialistisk husockupation, det blir inte bättre då?
Försöker du vara ironisk eller?
Jag försöker skoja lite.
Ja, jag fattar, men det är inte riktigt läge.
Men för bara en dubbelkolla en grej. Och ena sidan, om det är så att israelerna, judarna säger att ja, men de får en röst, att det finns personer runt om i världen som kan komma och få ett medborgarskap i Israel. Det är väl rimligt att palestinier har samma princip?
Palestinier skulle aldrig acceptera en judisk statsminister. Det skulle inte hända.
Du får ju rösta, det är ju demokrati.
Principen om
det kommer inte hända.
Men principen om det är så att israelerna, att de har liksom att man kan återvända till Israel.
Om vi pratar om realism, Israel förstår att palestinierna vill inte ha israelerna där. De vill utplåna staten Israel. Och det kommer inte hända. Det är helt orealistiskt. Så om palestinierna ska ha fred och ett bra liv, de måste erkänna Israel som stat.
Det var ju det de gjorde, PLO, med Osloavtalet. Vad fick de ut av det? Kan du säga en förbättring de fick av det? När de erkände, när Yasser Arafat erkände Israel.
De stängde in dem
i husarrest i 2 år, sen dog han en mystisk död och ingen vet varför.
De kom inte överens om Jerusalem fortfarande.
Du tror att det var det som var felet, därför så fick de inga fördelar? Eller vad var poängen? För din poäng var att de skulle erkänna Israel, de har gjort det.
Det spelar ingen roll.
Du vet att Hamas var också, och det här är också en sak.
Vill inte ha en israelisk stat idag.
Men det är klart att de inte vill, för det är en etnisk stat som går ut på att om de ens är medborgare så är de andra klassens medborgare. Om de inte är fördrivna, bombade eller satta i exil någonstans. Alltså Israel som stat, och det här fattar folk inte. Folk tror så här, alltså okunniga människor tror att Israel är på något sätt bara så här ett land där judar får åka dit och sådär. Nej, det är ett land som är grundat på att om du kan bevisa att du har så här judiskt blod, det vill säga att din mammas 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 mamma var jude, även om alla andra var från helt andra länder och etniciteter, då har du rätt att komma dit. Du får liksom bidrag, hus, allt det där, så här, du får bo där, du får massa fördelar. Är du däremot född där, men du är inte av den etniciteten, för du är palestinier, då har du inte rätt att vara där. Och det är ju en rasistisk grundprincip. Och så länge man har en rasistisk stat, så tycker jag att det kanske, istället för att vi har ägnat den här tiden åt att prata om så här, finns det någon inom Palestinarörelsen som egentligen säger frihet men menar något annat, så kanske vi kan prata om alla de här uttalanden som nu har kommit fram från inte bara israeliska medborgare utan deras regering, deras armé, ansvariga ministrar som har sagt så här, vi ska utplåna dem, de förtjänar inte att finnas, det ska bli ny Nakba, vi ska platta ut Gaza med marken.
Men det finns extremister där också.
Men de sitter i regeringen. Det är inte bara om vem som helst jag pratar om. Jag pratar inte om någon podd eller något. Jag snackar om regeringen har upprepade gånger sådana uttalanden som är, alltså, och det är ju det man kollar på nu, rättegången när det gäller folkmord i Haag, internationella brottdomstolen, så pratar man ju om just avsikten. Om vi nu ska komma till diskussionen om folkmord. Avsikten är central där. Folkmord betyder inte att du utplånar alla medlemmar av en grupp. Alltså, nej, det finns fortfarande judar trots att det fanns ett folkmord på judar. Till exempel folkmord på Bosnien, det finns fortfarande Bosnien och så vidare. Men vi pratar om att man väljer ut medlemmar av en viss grupp. Och man säger så här, just för att du är medlem i den här gruppen så förtjänar du inte att leva. Och då tittar man på uttalanden. Och när man tittar på det så ser man ju de här uttalanden från israeliska regeringen upprepade gånger. Som man nu använder som bevis. Där man ser att de har sagt... saker som att alla i Gaza är terrorister. Till och med barn är terrorister. De förtjänar inte att leva. Man säger att...
Vem säger det?
Ansvariga ministrar i Israels regering och företrädare för armén. Det är okay, sånt som ligger som grund.
Men när du säger att okay, folkmord är att du selektivt väljer en grupp och säger att de inte förtjänar att leva. Det finns ju ett steg däremellan som också är ganska viktigt. För att om det kommer människor och... stormar in i ditt land och hugger huvudet av folk och våldtar massa människor.
Så har du en rättegång?
Vänta. Och de människorna råkar komma från ett visst område med en viss etnicitet som de identifierar sig med, och så gör du en motattack mot den gruppen, blir det folkmord då? För att de råkar ha samma identitet?
Alltså, eller nationell... Det där du pratar om är ju krigsbrott naturligtvis. Därför att så här, om någon kommer till Sverige och begår ett brott, vad gör man då? Rättegång, eller hur?
Rättegång mot Hamas.
Vänta, om 2000 Hamas-terrorister kommer in i Sverige och börjar våldta folk och hugga huvudet av folk, ska
det
vi säga...
Det är inte krig, för att ett krig är mellan två arméer och Palestina har ingen armé.
Okay. Så Hamas är inte en militär makt?
De är inte en armé. Det är inte ett landsarmé på det sättet.
Det är en terroristgrupp, ja.
Men
det...
Terrorist tycker jag du ska undvika att använda, för det är ett extremt laddat begrepp. Så, som de, faktiskt inte betyder den, något, Lund, förutom att du tycker att det är så här en dålig grupp. Det är ju ungefär vad det betyder. Säger du terrorist, så betyder det så här, jag gillar inte den här gruppen. Men vet du vad definitionen av terrorism är?
Det finns många olika definitioner.
Att med våld, Svenska Akademiens ordbok.
Är det inte att med våld försöka nå en politisk... alltså att du vill använda våld som politisk metod?
Ja, urskiljningslöst våld.
Ja, så, som att skicka en massa raketer in i Israel.
Så om du använder den definitionen, tror du på den definitionen?
Ja.
Erkänner du då också att Israel är en terroriststat?
Så här. I 7 oktober, Hamas avsiktligen mördade civila. Okej? Okay? Israel gör inte det.
De gör inte det. De avsiktligen mördar inte civila. Efter 30 000 döda, majoriteten är barn och medianåldern är 5 år. Du menar att de avsiktligt inte mördar civila?
Kajsa, i alla krig
dör
civila.
Men är det ett misstag?
Om du vill begå folkmord, du varnar inte folk att flytta på sig innan.
Och bombar dem när de flyttar och följer dina instruktioner, vilket Israel precis gör. De säger så här, gå från punkt A till B, och där på vägen så mördar de folk, bombar människor.
Det har ju faktiskt hänt, Omar. De har faktiskt...
Får jag bara säga en sak som jag har tänkt på just när vi pratar just om etnisk rensning? För jag tänkte på det här, Israel har ju ett uttalat mål om att radera eller förinta alla som tillhör Hamas, eller hur?
Ja.
Men Hamas är inte en etnicitet.
Nej, men å andra sidan så är det ju, det vi pratar om i grunden är ungefär, vad jag förstår, ungefär 50 000 personer. Eller hur?
Andelen, 10 000-tals i alla fall.
10 000-tals, men uppåt 50 000. Mig vetligen, rätt om jag har fel, det finns inget krig någonstans där man har medvetet gått in och sagt att man ska förinta eller rensa, utan man bedriver ett krig för att få tillgång till ett territorium och för att kunna utöva makt.
Armén i alla fall, så det finns en skillnad mellan Hamas. Hamas är som en armé. De är som...
Fast
en armé.
Vet du, jag tror man måste nyansera det där, för om man tittar på vad Hamas är, så är det ju faktiskt inte 10 skäggiga killar i en källare som ni här nu till exempel, utan Hamas är ju som Socialdemokraterna.
Det va?
Ja.
Hamas är som Socialdemokraterna.
Men de har en kvinnoorganisation, de har en idrottsorganisation, de har en ungdomsorganisation, de har liksom typ ABF, Folkets hus, allt det här. Alltså det här är en organisation som har förgreningar i hela samhället. De är framförallt en välgörenhetsorganisation. Varför tror du att de fick så stort stöd? Varför vann de valet? Jo, det var för att PLO var så sjukt korrupt att de slösade bort pengar.
Men de är också korrupta, Hamas.
Men inte lika mycket faktiskt. Om
men är
kollar,
det därför El-Hajj är med i Socialdemokraterna?
Why?
Ja, men för att det är ju som Hamas.
Okej, jag följer inte riktigt resonemanget.
Det är du som sa det.
Om Hamas och sossarna är ungefär likbördiga.
Jag menar inte att de har samma ideologi. Jag menar att det är som att någon skulle komma till Sverige och säga vi ska utrota Socialdemokraterna. Vilka skulle du börja med? ABFs chef? Fattar du vad jag menar? Alltså det är så stora förgreningar de har i samhället. Hamas är liksom inte någon gerilla. De har en militär gren, de har en politisk gren. Men allt har de ju en organisatorisk gren. Som är så här, till och med folk från PLO förstår. Som är Hamas liksom ärkefiende säger så här, ni kan inte utplåna Hamas, det där är bullshit. Nej, men,
så det är som att säga att man vill utplåna National Socialist Party till exempel. Det är samma sak.
Jag skulle inte jämföra med nazister, för jag tror att det är lite för laddad jämförelse kanske.
Men vänta, jag måste bara... Okay. Alltså alla de här organisationerna du nämnde, idrottsförening, kvinnoorganisation, allt det här. Det har ju iranska staten också. Alla de här sakerna. Det finns kvinnoorganisationer, citattecken. Det finns alla de här grejerna du nämnde. Alla de här grenarna finns där också. Jag kan inte se kopplingen mellan att sådana här organisationer finns på papper och att man då ska säga, ja men det här är en legit entitet vi har att göra med.
För det första, de är legit för de vann valet. Egentligen skulle de regera i hela Palestina, men det fick de inte för PLO, så att det käppade hjulet för dem.
Alltså, och vilket år vann de valet?
2006, 25
januari.
Så
innan de ändrade sin charter?
Mm, precis. Men
så
alltså,
vad säger
vad de,
det om, det,
vad
om antisemitism?
Vad var deras valslogan? Vet du det?
Nej.
Change and reform. Vad folk
som
var
Obama.
Trötta på. Yes. Folk var trötta på korruption. Folk var trötta på att Oslo inte gav dem någonting. Folk ville ha liksom, framförallt materiella förändringar och också någon som tog upp kampen mot Israel. Nu ska jag berätta en intressant historia om hur det hade kunnat gå. Det var nämligen så att Hamas gjorde kampanjer. Ingen trodde att de skulle vinna, framförallt inte de själva. De var så här, vi kanske kan liksom... först var de ju så här, ska vi ställa upp i det här valet? För att, alltså vi är ju inte en sån organisation. Tänkte de, ja men vi gör det ändå. De hade en så här, ett råd och de hade konsensus. Okej, vi ställer upp i valet. Så de vann och blev helt chockade själva. När de sen skulle ta över då, så alltså det roliga var ju att USA, som ju faktiskt styr väldigt mycket, fast man inte vet om det, hade ju uppmuntrat det här valet. Det här valet var dittills det friaste valet som hade hållit i arabvärlden. Det var Carter Center var där och applåderade liksom hur fritt det här valet var. Och liksom, man hade inte ställt några krav på partier som skulle ställa upp i valet. Det var inte så, för att ställa upp i valet måste du tycka så och så. Nej, alla fick ställa upp. Så att Hamas vann. Folk visade att så här, de vill ha någon som tar upp kampen mot Israel. Alltså, om du studerar, liksom, om du läser exempel böcker om det, de vann inte för att de hade that charter. That charter var politiskt dött. Ingen brydde sig om det där. De enda som brydde sig om det var folk utomlands som ville göra en poäng, som du nu till exempel. Mm-hmm. Men så här, där i Palestina, det var inte det som var poängen. Poängen var, dels, de hade så mycket välgörenhet att de gav faktiskt folk så här, mat. Folk som liksom, inte hade jobb eller någonting. Plus, de var hårda mot Israel. Man började ju tycka att PLO hade blivit som liksom Israels säkerhetsapparat. Liksom. Så det är klart att de ville ha någon som gjorde motstånd. Så de kom upp. PLO och Fatah särskilt satte käppar i hjulet för dem. För hela liksom, administrationen där i Gaza till exempel var ju styrd av det tidigare partiet. Så de vägrade samarbeta med Hamas. De vägrade lämna över till dem. Så till slut fick Hamas gå in och bara, men alltså vi har vunnit valet. Och det menar ju de flesta bedömare på. Ja, de har ju rätt att regera, de har vunnit valet. Men eftersom USA och Israel ångrade sig att de hade hållit val, för de trodde inte det här skulle hända. De bara, vad fan har vi gjort nu? Så de sa så här, nej men faktiskt, vi kommer inte acceptera det här. Så vi bestämmer att Mahmoud Abbas då, alltså som var Fatahs ledare, han får vara president ändå. Så att det blev liksom så att han fick sitta där på Västbanken och vara president. Medan Hamas fick styra i Gaza. Egentligen borde ju de ha styrt överallt.
Men man kan inte ha fredsprocess med Hamas.
Vet du, och det här nu jag kommer till det intressanta, det var på väg, men vet du vad Israel gjorde? De försökte mörda Khaled Mishal, om du kommer ihåg det här fallet, i Jordanien, minns du det? Väldigt speciellt fall. Det som hände var så här, först hade USA fängslat Hamas ledare nummer ett, Marzouk i USA, och sen när de släppte honom, han skulle egentligen fått åka till Israel och bli så här fängslad som terrorist och grejer, men de släppte honom bara så. Och när de släppte honom så hade USA och Israel en plan. De tänkte så här, nu när vi har släppt honom så har han lite så här skuld mot oss. Han känner att vi har varit jätteschyssta för att vi har släppt honom. Så honom kan vi kontrollera. Men Khaled Mishal som är nummer två, han är hardliner, han kan vi inte kontrollera. Så han var i Jordanien, går ut i sin bil. Plötsligt känner han någon som stryker förbi och så här sprayar någonting i hans öra. Så han bara, det är någonting som händer typ. Och hans livvakt springer efter två personer som rör sig mot israeliska ambassaden. Han får fatt i dem och han ropar sig, hjälp, hjälp, det är Mossad. Någon snubbe där som råkar vara från PLO hjälper till, brottar ner de här personerna, tar dem till fånga. Det visar sig när de kommer till polisstationen att det här faktiskt är två från Mossad som har fått instruktioner att de ska ha ihjäl då Hamas medlem nummer två. Så kung Hussein då i Jordanien blev skitsur för att han hade ju varit Israels kompis. Men han accepterar inte att de springer runt där på hans, i hans land och bara mördar folk hur som helst. Så kan man ju inte göra.
Så som att, Putin brukar göra.
Ja, han gör ju faktiskt så.
Ja.
Han brukar lyckas lite bättre dock.
Ja.
Men inte med den här sista personen i England. Det gick ju inte så bra.
Nej,
det var ju bara två knarkare som dog istället. Hur som helst. Så att... De har sprutat ett gift i hans öra som är så här, väldigt långsamt verkande. Så de säger att han kommer dö om 3 dagar. Och då säger kung Hussein så här, ni skaffar ett motgift till honom, eller så avbryter jag allt samarbete med Israel. Och Israel säger så här, men kom igen, ni kan väl få lite, så här, ni kan få lite flygplan, okej, men låt honom dö. Kung Hussein är så sur att när de kommer och hälsa på honom, Israels presidentministrar och så, premiärminister, de får inte ens nötter eller någonting. Han var så förbannad. Så att det slutar med att Israel får komma och ge honom motgiftet så han ska överleva. Men då vågar så här, sjuksköterskorna på sjukhuset och läkarna, de vågar ju inte ge honom motgiftet, för de tänker så här, det är från Israel, tänk om han dör nu. Så att det blir världens, och du vet, han ligger där, han knappt andas, till slut får han motgiftet, han överlever. Innan dess så hade det faktiskt funnits diskussioner inom Hamas om att de ska på något sätt ha en hudna med Israel, en truce, de ska ha så här vapenvila. De har snackat om 30 års vapenvila från båda håll. Efter det här, det var ju kört. Det var helt kört.
Vilket år var det här nu igen?
Det här var... När fan var det här? Det var någon gång, kan det varit... Vi måste kolla upp det här. Kolla upp Khaled Michal mordförsök, ni som sitter vid datorn.
Men vapenvila för att förbereda sig för jihad, det är någonting annat.
Men Hamas håller inte på med jihad på det sättet som jag tror att de flesta människor förstår ordet jihad.
Hur menar du?
Alltså, när folk tänker jihad, de tänker sig Al-Qaida, IS. De tänker folk som rusar runt i hela världen och begår dåd var som helst. Hamas vill bli fria sitt land framför allt. De vill inte ha någon global jihad. De är inte intresserade av att ha något kalifat så här, i hela världen. De vill inte liksom, ja, så här, åka runt i Belgien och liksom, blow things up. Det är inte deras grej. Så att man får skilja lite där.
Jihad
97.
Mot...
97, just det.
Jihad mot judarna i alla fall.
Nej, det vill de inte ha. Det står ju i deras nya charter att det de vill ha är de vill ha bort den sionistiska ockupationen. De vill inte ha bort judarna. De har inga problem med judar. Det säger de ju uttryckligen.
Men
alltså, jag förstår inte ens varför vi diskuterar det här. För att hela poängen är ju så här... As we speak så håller Israel på och mördar framförallt barn. Det är 30 000 nu som har dött. Vi ser det här framför våra ögon. Jag lovar att alla ni har sett de här klippen. Ni har sett klippen på barn som ligger under rasmassor och kan inte ta sig ut. Ni har sett klippen på alltså, barn som har förlorat armar och ben och sina föräldrar. Hur ska de kunna ha, hur ska de kunna ha en framtid? Alltså, har ni sett de här?
Ja, men jag har också sett bilderna på lemlästade ungdomar som är på ett rave.
Men nu byter du ämne.
Nej.
Jo,
det gör jag inte.
För nu pratar jag om det här och du byter ämne.
Nej, för att det finns en anledning till varför det här som sker nu sker. Det var inte som att Israel från ingenstans gick in och började bomba sönder.
Och det var inte som att Hamas från ingenstans gick in heller. Det sker också på grund av någonting.
Och döda civila i musikfestival.
Men ärligt talat, får jag fråga er två en grej eftersom ni så verkar vara så upprörda över det här. Alla de palestinska civila som har dödats under åren, och ni måste ju ändå känna till att 2008-2014, alla de här bombningarna av Gaza.
Ja.
Varför talar ni inte om det?
Men det är samma sak som gäller där. Det är raketanfall mot Israel.
Men
som...
civila pratar vi om nu.
Ja.
Så de civila som dödas i Palestina, varför? Ja, varför?
Det är respons på raketattacker mot Israel.
Okej, okay, så då är det okej att döda civila som respons. Du vet att du försvarar krigsbrott just nu.
Det är inte,
krigsbrott är att döda civila.
Om norska
du har inte rätt
frihetsaktivister
att döda
langar raketer in över gränsen till Värmland, då vill jag fan att svenska staten gör någon jävla motrespons.
Men vänta, motrespons, vänta. Ja. Pausa lite. Mm. Menar du alltså att som motrespons... Är det okej att döda civila?
Det är inte det, men de gör inte det.
Så mot respons är det okej att utrota den organisation som har som
mål. Men att döda civila,
mål.
Vi pratar nu om barn som
de
dödas.
De gömmer sig där, Kajsa.
Vänta, jag vill ha ett svar från honom.
Så här, frågar om jag tycker det är okej att barn dör i krig.
Att,
är det
inte dör, utan att Israel dödar civila. Är det okej?
Jag tycker det är hemskt. Att folk som är helt jävla oskyldiga dör i krig.
Jo, men nu svarar du inte exakt på frågan. Det är som att du går runt och säger dör i krig. Vi pratar inte om dör i krig. Vi pratar om, är det okej att Israel bombar och dödar civila som motrespons?
Ja, fast jag går inte med på den frågans premiss.
Du går inte med på att Israel dödar civila.
Nej,
för du
maskerar in den frågan på ett sätt där jag kommer bli the perpetrator oavsett hur jag svarar.
Nej, men du kommer bli försvarare av någonting som är krigsbrott.
Intention. Du pratade om intention, Kajsa.
Exakt. Så jag säger att om en organisation skickar in raketer eller stormar ett område och lemlästar folk eller skickar raketer, då har nationalstaten rätt att försvara sig.
Har Palestina rätt att försvara sig?
Okej, bra. Definiera vad du menar när du säger har Palestina rätt att försvara sig.
Vänd på det du sa alldeles
nyss. För jag skiljer på Palestina och Hamas. För mig är inte det samma sak.
Men det
sak.
Spelar ingen roll. Har Palestina rätt att försvara sig?
Om Israel
mot
skulle...
attackerna som sker nu.
Men
Hur skulle deras försvar få se ut då?
Nej, men de här attackerna är en motattack mot att Hamas går in...
Jo, men det har du redan sagt. Ja. Men har Palestina rätt att försvara sig mot de här attackerna?
Igen, jag skiljer på palestinier och Hamas.
Ja, men har Palestina rätt att försvara sig?
Det är väl en relevant fråga.
Fast igen, när du säger Palestina, menar du Hamas eller
Palestina?
Nej,
jag menar Palestina. Sen kan vi diskutera vilken organisation. Nu har de inte ens en armé, men det är inte det vi pratar om. Mm. Vi pratar om teoretiskt då, moraliskt. Har Palestina rätt att försvara sig mot de här attackerna, ja eller nej?
Palestina har rätt att slippa vara styrda av en islamistisk organisation.
Okej, men det var en helt annan fråga. Nej. Alltså, ärligt talat, du kan inte svara på frågan, eller hur?
Jo, det är så jag svarar på frågan.
Men har Palestina rätt att försvara sig mot de här attackerna?
Men kolla, du väver ihop Hamas med Palestina.
Nej, men jag pratar inte om Hamas. Vi kan så här, ta ett hypotetiskt fall där. Glöm Hamas, glöm PLO, vi pratar bara om så här, ett land.
Okej,
du kan kalla landet för ett land, liksom. Du kan kalla för Kina eller vad du vill.
Kan vi inte göra ett experiment?
Bombat. Exakt, ett land blir bombat.
Kan vi inte göra ett experiment?
Jag fattar vad du menar, kolla. Om Israel vill komma åt Hamas och Hamas använder befolkningen...
Nej, men det pratar jag inte om.
Då kommer palestinier dö, Kajsa. Palestinier kommer dö. Palestinier som kanske hatar Hamas. Palestinier som inte vill ha någonting med det
att
göra.
Still not the point. Vi pratar fortfarande om, har länder rätt att försvara sig mot attacker? Du har precis försvarat den principen när det gäller Israel. Men kan du även försvara den principen när det gäller Palestina?
Ja, om Palestina hade haft en armé som inte håller på med terrorism och går och lämnar...
Vilken armé du inte? Det är ursäkta, men det är väl fan armé själva. Ja,
du kallar ju allting för terrorism. Då finns det
terrorism
annat
har jag
kvar.
Haft en definition på som kommer från Svenska Akademins ordbok.
Är ryska arméns attack mot Ukraina terrorism?
Politiska mål.
Är Rysslands invasion av Ukraina terrorism?
Vet du...
Okej, du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb Zista Moltit. Dom har grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Forad betalar kningar. Köpa blood pudding till familjen. Oka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrland z guld på uteserviering i bland. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb Zista Moltit. Det kostar som ett par kaffe latte ute på torget. Per månad. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plet. Tak, min vän.